Podplay.
You're not over one guy until you're under another. Gud, alltså ni såna storstadsbarn. Alltså så urbant gjort av er. Det verkar vara en inte en bra kombination.
Nej, och typ känns som en ganska, missförstå mig rätt, vanlig kombination.
Japp. Yep. Men jävlar.
Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord med Karin Londré och Anna Sandell.
Hej!
Hur är läget, Karin?
Det är bra. Jag var på väg att säga att det här är en mordpodd där vi pratar om varsitt fall varje vecka. Mm. Kort liten sammanfattning av vad vi håller på med här. Det är bra med mig. Hur mår du?
Jag mår bra.
Okej. Okay. Du har precis i vårt Patreon-avsnitt berättat att du håller på att lyssna på nya Kepler-boken och att den är pretty sick as per usual.
Ja, den är ju ändå så väldigt, väldigt beskrivande på ett sätt som är ibland lite läskigt.
Och att det, men det lät på dig som att det var ändå lite av en ny grej, att det numera också extremt explicit, att det inte bara är extremt explicita våldscener utan också extremt explicita sexscener.
Väldigt mycket sexscener.
Så det gillar ju du.
Jag kan ju bli så generad. Alltså du vet att det ändå känns typ så här, varför måste jag läsa det här eller lyssna på det här?
Hade du inte vågat, alltså, för jag tänker typ att det är lite mer privat att lyssna på någonting ändå. När man läser någonting så finns ju ändå alltid risken att någon står bakom ens rygg och typ råkar se. Ja. Hade du vågat läsa den här i tunnelbanan?
Nej, det är väldigt så. Man känner sig snuskig. Jag vet inte. Nej, men ja, det är ju typ som när man så här lyssnar. Jag och min mamma, när vi har bilat förr, så har vi, då liksom lyssnade vi mycket på ljudböcker också. Du vet, när man köpte på skiva. Liksom så. Mm. Och det var ju alltid då, när det liksom blev sånt, att man bara, sex scener, att man så här, nu tittar jag bara ut genom rutan och låtsas att jag inte hör.
Men du, ska vi bara sätta igång med rapporten?
Ja, det ska bli så kul att höra vad du har den här veckan, Kaki.
Visst, och detsamma. Det är den 24 september 1988 och i Louisville, Kentucky i USA är en familj allt mer orolig. Föräldrarna Essie och John Schaefer ringer till sina söner och berättar att deras syster Brenda Sue Schaefer inte kommit hem. Brenda är 36 år gammal och har inte alltid bott med sina föräldrar, utan hon flyttade hem några år tidigare för att ta hand om sin mamma Essie som har blivit sjuk. Men hon bor hos dem nu liksom vid den här tiden. Och den här eftermiddagen tog hon sin bil från familjens hem, men har då alltså inte kommit tillbaka. Och i takt med att timmarna går får Brendas familjemedlemmar allt mer panik. Hon är yngst i familjen, visserligen absolut vuxen nu, men fortfarande liksom allas minsting, om du tänker. Mm. Essie och Johns sista barn och hennes bröders lilla syster. Tidigt den 25 september ringer de till polisen och anmäler henne saknad. Och ganska kort därefter hittas Brendas bil vid sidan av en större väg, en kort bit från hemmet. Bilen har punktering, det sitter en spik i däcket. En ruta är krossad, radion saknas och runt bilen hittar polisen blodspår, även i bilen. Mm-hmm. Men när man tittar närmare ser spiken ut att ha blivit liksom inbankad i däcket efter att bilen har stått still. Och blodet är inte från Brenda, utan polisen tror istället att det kommit från någon som har typ slagit sönder bilrutan för att ta sig in. Mm-hmm. När polishundar kommer till platsen så hittar de liksom inga spår eller sådär, åtminstone inte efter Brenda. Och snart tror man att allt det här med bilen är iscensatt. Alltså att någon fått det att se ut som att det har hänt Brenda något på vägen hem genom att typ ställa hennes bil där och plantera falska spår. Mm. Så vad kan då ha hänt egentligen? Familjen Schaefer är redan från början övertygade om att de vet vad som har hänt och vem som är skyldig.
Jaså?
Brenda Sue Schaefer föddes 1952 och bodde hela sitt liv i Kentucky. Hon växte upp i ett väldigt troende hem. De var katoliker och hon hade tre bröder. Det är två statements som inte har någonting med varandra att göra.
Men båda sanna.
Hon är en väluppfostrad och väldigt ordentlig, liksom väldigt troende katolsk tjej, men lite blyg och osäker. Och när hon i mitten av tonåren träffar sin första pojkvän blir snart hennes självbild och självförtroende liksom sammanblandat med den killen och den relationen, kan man säga. Vilket ju känns som en ganska vanlig grej när man blir ihop med någon i den åldern, inte minst.
Verkligen.
Han heter Pete och han är hennes high school sweetheart. Det betyder inte att deras relation är superbra, utan Pete är kontrollerande och verkligen den som styr relationen. Och kort efter att de har gått ut skolan så gifter de sig. Men äktenskapet kommer inte att bli långvarigt, för trots att det går emot Brendas tro och att hennes pappa uttryckligen säger så här: nu har ni gift er, då får du bara stanna och lösa det, typ. PGA. Troende, så skiljer de sig ett par år senare på grund av Pits beteende i relationen. Han typ är delvis då kontrollerande och inte så snäll. Han dricker väldigt mycket och han har också typ ett sätt att bränna pengar som är väldigt oansvarigt, vilket jag också tänker är kanske för att de är typ så 22 år gamla.
Ja, verkligen.
Men det blir inte jättebra på något sätt. Så de skiljer sig och Brenda flyttar hem till sina föräldrar. Och ett par år innan det, eller typ strax innan skilsmässan, så har det hänt familjen Schaefer något alldeles fruktansvärt. Brendas storebror John William Schaefer var polis och den 2 maj 1971 ryckte han och hans kollega Wilbur Hayes ut för att gripa två män och sköts då båda två till döds under det här, liksom den här utryckningen.
Mm.
Och det här var förstås alltså otroligt traumatiskt för familjen Schaefer och för Johns fru och hans lilla barn som liksom överlevde honom. Och Brenda var inte ens 20 år gammal när hon då förlorade sin storebror. Så det här är ju liksom som ett så här enormt familjetrauma, såklart. Men så hon skiljer sig från Pete, flyttar hem till sina föräldrar, men sen så då träffar hon en ny kärlek i en snubbe som heter Jim, som hon träffade på TGI Fridays.
Yes. Ett
toppenställe, tycker jag, att mötas på.
Ja,
jag har aldrig varit där, men kände ändå en sorg när de la ner i Stockholm.
Gud, aldrig så varit. Jag har varit där lite för många gånger, för att det är ju inte så bra.
Vad brukar du göra där? Eller liksom, nej, men i vilken ålder?
Alltså i gymnasiet så låg det ju i tunnelbaneuppgången där på Birgalsgatan. Och där brukade vi äta lunch ibland. De hade någon lunchdeal.
Alltså, storstadsbarn. Alltså så urbant gjort av er.
Ja. Man fick ju typ så här en klubbsandwich med pommes frites och en cola som en meny typ.
Ah. Otroligt.
Man har också jättestora strawberry daiquiris.
Oj. Träffade du någon kille där då?
Aldrig.
Nej, men det gjorde Brenda.
Ja.
Och de hade en 8 år lång relation där väldigt mycket var bra. Alltså de så här älskade verkligen varandra. Han var trygg ekonomiskt och han var en framgångsrik tandläkare som liksom översköljde henne med kärlek och trygghet. Och familjen gillade också verkligen Jim, även om de då inte var gifta, vilket förstås liksom skavde.
Mm.
Och det hängde ihop med att det fanns ett väldigt stort överhängande genomgående problem. Jim drack för mycket och Brenda tyckte helt förståeligt liksom att det var väldigt jobbigt typ. Mm. Så att det var som att så här, allting var bra förutom att han uppenbarligen hade liksom ett alkoholberoende. Mm. Och det satte stopp för hela relationen helt enkelt.
Mm.
Så till slut så gör de då slut liksom. Och det är inte för att de inte älskar varandra, utan på grund av att det här inte funkar liksom.
Mm.
Och det var nog lite av en sorg för båda två, kan man säga. Brenda jobbar som typ medicinsk sekreterare eller administratör eller receptionist typ, alltså den typen av administrativa uppgifter på en läkarmottagning. Och hon har jobbat där i många år vid det här laget, alltså när hon typ gör slut med gym och sådär, i över 10 år. Hon är otroligt omtyckt av såväl personal som patienter, och det är typ genomgående i allmänhet med henne. Alltså hon är en sån som typ kommer överens med alla. Alltså, och typ på jobbet så här, jättemånga av hennes kollegor har blivit hennes nära vänner och sådär. Och en av dem så heter, som just är en kollega som har blivit en nära vän, är en kvinna som heter Joyce. Och när hon ser Brenda upprörd över uppbrottet med Jim, säger hon så här, alltså jag tror absolut inte hon säger det här ordagrant, men kontentan är: "You're not over one guy until you're under another."
Here, here.
Alltså klassisk saying. Nej, men hon är så här: du måste nog ge dig ut på marknaden igen och träffa en ny kille. Och så säger hon så här: jag har skaffat mig en äldre pojkvän, och det tror jag är någonting för dig. En som är så här, alltså de är ju typ liksom i typ 30-årsåldern vid den här tiden liksom. Men du vet så här, någon som är så trygg och ekonomiskt etablerad och typ är lite, alltså ja, lite mindre omogen som alla 30-åriga killar är. Och hon bara: jag ska kolla med min pojkvän om inte han har någon kille till dig. Så att, och så de bestämmer så här: okej, men här vi har, han har en kompis liksom som han, de ska set her up med. Alltså de ska gå på en dubbel date. Så i mitten av 80-talet, typ 86 tror jag det, så går Brenda på en dubbel date med Joyce och hennes kille, som tar med sig sin kompis Melwin Ignato. Och Melwin, eller Mel som han kallas, är en framgångsrik säljare. Och första dejten sker på Mels väldigt lyxiga båt. Sexigt. Den är en stor framgång. De tycker mycket om varandra direkt. Och i slutet av dejten frågar Mel om kanske Brenda vill komma tillbaka för date nummer 2 redan dagen efter. Mel Ignato är 14 år äldre än Brenda. Han har skilt sig en gång och har 3 barn från den relationen, men vid det här laget så är liksom alla barn vuxna. Han är som sagt väldigt framgångsrik. Han är säljare som säljer någonting, jag vet inte vad, men han är någon slags kringresande säljare. Och han har liksom, han har bra med cash typ. Han kör en Corvette och har uppenbarligen en fin båt. Det går bra för honom. Och han börjar då bränna den här cashen på att imponera på Brenda. Deras relation blir snabbt väldigt seriös, och Mel liksom häller kärlek och presenter över Brenda. Han är trygg, väldigt, väldigt intresserad av henne. Hon upplever honom som väldigt genuin, och snabbt blir deras relation så här allvarlig, eller vad man ska säga. Så säger man inte. Du fattar vad jag
förstår. Vad säger man?
Det är ju en anglosism, eller vad det heter. Det är ju en direktöversättning från engelska uppenbarligen, att it became serious typ. Men de blir i alla fall ihop väldigt snabbt och blir liksom kär i varandra. Han kommer att fria efter mindre än ett år tillsammans. Och Brenda säger ja och är superlycklig. Men så börjar relationen vända. Mel blir allt mer kontrollerande, och han är ju som sagt bortrest mycket då i jobbet. När han är bortrest så börjar han kräva att så här: jag kommer ringa till ditt jobb vid vissa specifika tider, och det kan vara flera stycken under en och samma dag, och då måste du vara vid telefonen och svara typ. Så han hittar helt enkelt sätt att kontrollera henne även när han inte är i stan liksom. Och det är ju någonting som hon också känner igen, ett beteende hon känner igen från sin första relation, som ju också var kontrollerande. Och det är någonting som hon självklart inte vill vara med om igen. Han har också väldigt specifika önskemål och snart också krav kring deras sexliv, som ligger väldigt långt ifrån vad hon är intresserad av. Och det liksom, i källor kring det här fallet så pratas det ganska mycket om typ hennes inställning till sex, och typ att det känns som att så här, folk är så här, ja, jag vet inte. Det spekuleras en del kring det, men det som är tydligt är att så här, han är typ intresserad, alltså han pratar om typ så bondage och gruppsex typ, och hon är absolut inte öppen för det. Hon är inte intresserad av det, och är också väldigt tydlig med att hon inte är intresserad av den typen av sexliv. Och det blir ju då alltså ett problem i deras relation typ. För han pushar på och skiter i att hon inte är liksom intresserad av det. Och liksom börja tvinga henne till saker som hon inte vill vara med om. Nej. Hon säger, alltså hon berättar om det här för till sina kompisar och även till sin mamma, och säger också att vid två tillfällen så tror hon att han har drogat henne. Nej. Eller åtminstone försökt droga henne för att ha sex med henne. En gång vaknar hon av att han typ, alltså hon sover och vaknar av att han håller en trasa med typ kloroform över hennes mun. Och typ att han säger så här, att hon bara, att hon säger att han har sagt så här, ja men det är för att jag ska hjälpa dig att sova, och hon bara, men jag sov ju redan typ. Hon blir allt mer rädd för honom, helt förståeligt, och pratar mer och mer om att hon då vill göra slut med honom. Och hösten 1988 tar hon upp kontakten med Jim igen och säger också till honom då att hon planerar att bryta förlovningen med Mel. I september 1988 säger hon till Jim att nu är det klart, hon har gjort slut med Mel och ska bara träffa honom en sista gång för att lämna tillbaka smycken som hon har fått av honom. Och det kommer visa sig att det är vad hon då planerade att göra den där dagen 24 september. Mm. När hon tog sin bil från sina föräldrars hus och aldrig kom hem igen.
Mm.
När polisen pratar med Mel så känns de inte vid att de har gjort slut. Och inte heller typ till Brendas familj är det någonting som han... Alltså, Han kommer till huset den här dagen när hon, dagen efter hon har försvunnit, och är otroligt, otroligt upprörd. Han är så här, han bara, we might never see her again. Och han typ gråter, eller han låter som att han gråter, men enligt typ vissa föräldrar, familjemedlemmar, så ser de liksom inga tårar typ. Men han är extremt liksom utåtagerande i sin sorg och sin oro kring Brendas försvinnande på ett sätt som gör att de, eller som de tycker är konstigt, och de har inte gillat honom redan från början, kan jag också säga. De går till polisen, alltså familjemedlemmarna går till polisen och är så här, vi tror att Mel har haft någonting med Brendas försvinnande att göra. De berättar vad som har hänt liksom i deras relation, och Mel erkänner också att han har träffat Brenda den dagen. Han säger att hon plockade upp honom i sin bil runt tretiden på eftermiddagen. Sen har de typ kört omkring ett tag, stannat i Oxmoor Shopping Center vid 6:30 på kvällen. Därifrån har de gått vidare till Captain's Quarters, vilket jag tror är en bar, toppennamn på en bar, vid 9-tiden. Och sen då så har Brenda släppt av Mel vid 11:30.
Mm-hmm.
Då har han på något sätt tagit sig till en restaurang där han har käkat chili med spaghetti. Han ger detaljerade beskrivningar om vad han gjort veckorna innan försvinnandet. Och det typ tar polisen liksom lång tid att typ utreda om typ vad som stämmer. Och det blir som att så här, utredarna typ upplever att Mel verkar tycka, alltså nästan njuta av att typ skicka iväg dem på de här liksom uppdragen. Alltså förstår du vad jag menar, typ att han så här, det är nästan som att han driver med dem, upplever dem. Och polisen är snabbt inne på samma spår som familjen då, att de tror att Mel har något med att göra. De kollar förstås andra potentiella misstänkta, bland annat Brendas andra ex. Men även då visade sig att de här två männen som sköt hennes bror till döds råkade släppas från fängelse bara en vecka innan Brenda dog. Eller försvann, menar jag.
Mm.
Det visade sig bara vara en liksom märklig... ett märkligt sammanträffande. De har ingenting med det att göra. Det ger ingenting. Och problemet är då att inte heller utredningen av Mel ger någonting. Och snart står fallet väldigt stilla. Men media spekulerar extremt vitt och brett i vad som har hänt. Och även där misstänks Mel vara inblandad. Och man är typ helt öppen med det på ett märkligt sätt. Kanske att de pressetiska reglerna ser lite annorlunda ut i USA. Alltså Mel blir väldigt utpekad i medierapporteringen helt enkelt. Och polisen då drar slutsatserna så här. De tror att Mel är typ narcissist. Och de bestämmer sig för att försöka använda det, alltså hans enorma behov av uppmärksamhet, emot honom. Så de erbjuder honom, eller de säger så här, vi vill göra en liksom grand jury trial, eller vad man ska säga, i det här fallet, för att de inte kommer någonstans. Och det är ju som en rättegångsproceeding, fast det inte blir någon dom av det. det handlar helt enkelt om att en åklagare presenterar ett fall framför en jury. Och juryn ska sen avgöra om det finns tillräckligt mycket där för att ta det till rättegång.
Mm.
Polisen är så här, vi gör den här grejen och sen erbjuder vi honom att vittna själv. För att så här, det måste man absolut inte göra som liksom misstänkt eller sådär. Men han känns som en person som kommer tacka ja till det. Och det gör han absolut, definitivt mot hans liksom advokats inrådan. Han är så här, det ska vi absolut inte göra. Medan Mel är så, det tänker jag göra. Jag vill vittna framför en jury för att typ clear my name för allt det som har sagts i media typ. Så i mitten av oktober 89, ett år efter Brennas försvinnande, vittnar Mel i 4 timmar framför juryn och han får då frågor om så här, om hans användande av kloroform, vilket han säger att han använder det mot allergier.
Mm-hmm.
Vilket, ja. Han får frågor om, alltså han får rakt upp och ner frågan så här, dödade du Brenda Schaefer? Och han svarar då, no, absolutely not, I did not kill her, I would not have laid a finger on that woman. Och i samband med den här rättegången dyker en person upp i utredningen och som jag förstår det så är det Mel själv som nämner henne som kanske en person som ger honom alibi. Det är en kvinna, en ex-flickvän till Mel som heter Mary Ann Shore och det verkar som att Mel kanske dumpade henne för att bli ihop med Brenda men att de har haft någon slags typ KK-relation som har pågått av och till. Och hon vittnar också då framför the grand jury och blir där tagen i en lögn. En lögn som handlar om så här, alltså hon får fråga så här, har du träffat Brenda Schaefer? Och då säger hon, ja, jag har träffat henne en gång. Och sen så ställer de någon till fråga om det så här, typ, vad hade hon på sig när du träffade henne? Och då svarar hon så här, the last time I saw her. Aha. Alltså du vet att det är en fråga. Att de vill att de ska klargöra dem. Men vadå sista gången? Du säger ju precis att du bara har träffat henne en gång. Då blir hon så stressad att hon bara lämnar rummet. Vilket jag tycker är en toppen reaktion.
Gud, men man har önskat att man kunde göra det flera gånger ändå. Hejdå.
Men alltså uppenbarligen kan man ju göra det i typ framför en grand jury. Så man kanske kan göra det i fler rum än vad man tror. Typ. Hon bara ställer sig upp och går därifrån. Och efter det här börjar polisen förståeligt nog, och även FBI som också är inkopplade, pusha Marianne Shore att så här, hon vet någonting om det här. Och efter ett tag så ger då de här påtryckningarna resultat. För att rädda sitt eget skinn berättar Marianne vad hon vet i början av 1990. Och hon vet väldigt mycket.
Mm-hmm.
Hon säger att hon var med när Brenda mördades. Hon säger att Mel planerat att mörda Brenda i flera veckors tid och hade bett henne att vara med i planen. Och de har, alltså Mel har då bestämt att mordet ska ske i Mary Anns hus.
Mm-hmm.
De hade alltså flera veckor innan Brendas försvinnande då grävt en grav bakom huset. De hade också gjort skriktest. Alltså att Mary Ann var inne i sitt hus och skrek allt hon kunde och Mel var utanför och typ skulle avgöra hur mycket grannarna skulle kunna höra.
Fy fan.
Mary Ann hade fått en lista på inköp som skulle göras inför den här dagen. Bland annat, du vet, tejp och rep och sådär. Och han tog då med sig Brenda till Mary Anns hus. Band henne där och började liksom göra fruktansvärda saker mot henne.
Mm-hmm.
Och sa då till Mary Ann att hennes jobb var att dokumentera allting. Hon fotade, hon tog alltså hur mycket bilder som helst. Och hon säger då, enligt henne själv, så var hon inte med när Brenda faktiskt dog. Utan hon påstår då att Mel tog med sig Brenda in i ett sovrum och då dödade henne med en trasa med kloroform.
Mm-hmm.
Och sen har de då begravt kroppen och hon visar var graven var och snart hittar då polisen med hjälp av hundar Brenda Schaefers kropp och hennes familj kan då äntligen begrava sin dotter och lilla syster. Och det här är ju liksom typ om det är 1,5 år efter eller något sånt liksom. Varken graven eller kroppen ger nya bevis som styrker kopplingen till Mel. Marianne säger ju då som sagt också att det finns bildbevis. Polisen har sökt igenom Mels hus många, många gånger och aldrig hittat någonting. Och de, du vet, så här, sätter också en dold mikrofon på Marianne för att försöka få ett erkännande från Mel på band och sådär. Men resultatet blir typ inte så bra. Alltså delvis är kvaliteten på bandet väldigt dålig. Man hör helt enkelt inte riktigt vad som sades. Och delvis är han också väldigt försiktig med vad han säger. Alltså han är rätt säker på att han är liksom övervakad och sådär. Så att han är väldigt försiktig med sina ord, typ.
Mm.
Men åklagaren bestämmer sig ändå då att för att de har tillräckligt mycket för att ta Melvin Ignato till rättegång. Och den här rättegången vilar ju delvis på typ alltså indicier och även andrahandsuppgifter från Brendas familj om deras relation. Alltså ingen i hennes familj har sett Mel vara vidrig mot henne. Mm. Men de har ju hört Brenda berätta historier om saker han har gjort mot henne. Liksom.
Mm.
Och sen då förstås liksom det här bandet som är lite tvetydigt och så Mary Ann Shore som vittne. Och hon är inget bra vittne. Alltså hon är så här, du vet, hon typ så här fnittrar i vittnesbåset, mm-hmm, beter sig konstigt. Alltså det är liksom, hon är inte ett tacksamt vittne helt enkelt. Och det här bandet blir också en diskussion för juryn. Vid ett tillfälle så säger Mel Ignato på det här bandet. För hon säger så här, jag är rädd att polisen ska liksom börja gräva typ bakom mitt hus. Och då säger han så här, att hon inte ska oroa sig. That place we dug is not shallow. Beside that one area right by where that site it is does not have any trees by it, vilket ju är typ så här en super otydlig, vad betyder det liksom överhuvudtaget. Men det som juryn fastnar i är huruvida han säger typ beside that one area right by where that site is, menar polisen att han säger, men juryn landar i att de tror att han säger right by where that safe is. Mm-hmm. Alltså att det de har grävt ner är ett kassaskåp. Liksom. Mm-hmm. Så att det ordet blir liksom en sån omdebatterad fråga som också verkligen kommer vara med och avgöra den här rättegången. Typ. Det som händer under rättegången är ju att typ försvaret förstås börjar peka på Mary Ann Shore som en misstänkt gärningsperson. Alltså hon har ju erkänt att hon har varit med, att hon har varit där. Mm. Hon visste var kroppen fanns. Och det försvaret säger då är ju så här, det här är ju den perfekta gärningspersonen. Alltså det är den avundsjuka kvinnan som blev galen när hennes man lämnade henne för en ny kvinna och bestämde sig för att döda den nya kvinnan och framea mannen för mordet, typ. Den 22 december 1991 överlägger juryn i 6,5 timmar innan de deklarerar att Mel Ignato ska frias på alla åtalspunkter. Mel står på trappan utanför rättssalen och säger med ett stort leende att det här är den bästa julklappen han någonsin har fått. Bredvid honom står hans advokat, ett dyrt försvar som har gett honom friheten men också kostat honom alla sina besparingar. Och även har han då på grund av detta behövt sälja sitt hus.
Mm-hmm.
6 månader efter scenen utanför domstolen ringer de nya ägarna, de som har köpt huset av Mel, till polisen och säger att de har hittat något. De har rivit upp den gamla mattan och under mattan hittat en ventil i golvet, och i den här ventilen har det liksom legat något dolt.
Okay.
Det är en liten plastpåse med några smycken och 3 filmrullar i.
Nej.
Det visar sig vara de smycken som Brenda skulle lämna tillbaka till Mel den här dagen. Och när man framkallar bilderna hittar man över 100 helt jävla fruktansvärda bilder som visar vad som hände Brenda hennes sista timmar i livet.
Mm.
Och att de här bilderna och liksom kanske också smyckena fanns någonstans, alltså att Mel Ignato inte har gjort sig av med dem, det är någonting som polisen har varit liksom helt övertygad om hela tiden. För att de menar då att så här, han är den typen av man som tar troféer, liksom.
Mm.
Som vill fortsätta ha kontrollen, som vill outsmart everyone och som vill kunna liksom gå tillbaka till att se vad han typ gjorde mot Brenda, liksom. Mm. När Melvin konfronteras med fynden erkänner han direkt. Det var han som mördade Brenda Schaefer. Men han har ju redan friats för det brottet. Och på grund av då de här Double Jeopardy-lagarna så kan han då inte åtalas för det igen. Så plötsligt är då polisen i en situation där en erkänd mördare, en mördare som liksom, alltså du vet så här, har planerat ett mord, har genomfört ett mord under många, många timmar, som bara går fri i Louisville.
Mm.
Alla vet om det här, liksom.
Mm.
Så man bestämmer sig då för att go after Mel på det enda sättet, eller det enda sättet som man ser som möjligt, det vill säga att ta honom för mened. För han har ju då sagt en massa saker när han verkar inte ha vittnat i den här rättegången där han friades, men däremot så vittnade han ju framför the grand jury. Och det är ju också under ed, liksom. Mm. Och det här säger ju han, I did not kill her, I would not have laid a finger on that woman. Något som visar sig vara ett liksom direkt felaktigt påstående. Och det är ju brottsligt att ljuga i den typen av, liksom, alltså undered, mm, helt enkelt. Så han erkänner sig skyldig till mened och döms till 8 års fängelse. Och när han får sin dom vänder han sig till Brendas bröder, de enda i hennes familj som finns kvar. Hennes föräldrar har alltså hunnit dö liksom innan de fick reda på vad som hände, och ber om förlåtelse och påstår också att Brenda dog på ett fridfullt sätt. Alltså, vidrig jävla galning, mm, verkligen. När Mel suttit av sin tid i fängelse döms han ännu en gång för mened, för att han, alltså Brendas gamla chef på den här liksom läkarmottagningen, han skickade ett väldigt hotfullt brev till Mel Ignatow för att han ville att han skulle erkänna, där han påstod att han du vet så här, skulle skicka a gang of Cubans på honom.
Oj.
Mm, ja. Och det blev en rättegång som alltså den här gamla chefen dömdes för hot liksom. Mm. Och även under den rättegången har ju då Mel ljugit. För att han har sagt att han inte har gjort någonting. Mm. Liksom. Så sen döms han igen då för mened i den rättegången till ytterligare 9 år. Och släpps då slutligen i december 2006. Då flyttar han tillbaka till Louisville. Alltså bosätter sig typ jättenära där han mördade Brenda. Och 2 år senare hittas han död i sin lägenhet. För han har då trillat på ett soffbord av glas. Och alltså förblött.
Mm.
Marianne Shore fick 5 års fängelse för att ha typ undanhållit bevis, men blev släppt efter 3 år på PGA, liksom gott uppförande. Hon dog innan Mel hann släppas från fängelset, och det verkar ha varit på grund av sjukdom typ. Mm. Brenda Sue Schaefer blev då till slut begravd i Schaefers familjegrav på Cave Hill Cemetery i Louisville, Kentucky. Och till sist så behövde i alla fall då inte hennes familjemedlemmar känna, alltså så här, risken att typ stöta på honom.
Nej.
Hennes mördare, när de bara liksom rörde sig i sitt närområde. Mm. En person som hade liksom erkänt
så sjukt
att han dödade henne. Mm. Alltså jävla jävla sjukt. Usch. Jag har då sett ett avsnitt av Murder, Did They Do It, som handlar om det här fallet. Jag har lyssnat på 48 Hours om mordet på Brenda Schaefer, läst en väldigt lång redogörelse på juryverdicts.com och på crimelibrary.com. Jag har läst om det här menedsfallet på caselaw.findlaw.com, och så har jag läst på All That's Interesting och på Wikipedia. Det här var då mordet på Brenda Schaefer och den här Double Jeopardy-situationen med Mel Ignatow.
Usch. Tack, Karin.
Alltså, Double Jeopardy-grejen är ju verkligen en kombination av att det är helt rimligt att den finns, och fruktansvärt frustrerande i den här typen av fall.
Ja, men verkligen. Tack snälla du.
Varsågod. Vad ska du berätta om idag?
Då är det min tur, ja. Så jag sätter igång bara.
Gör det.
1975 bodde den 15 år gamla Martha Moxley i det tjusiga Bellhaven i Connecticut med sin familj. De hade flyttat dit ungefär ett år tidigare och hade tidigare bott i Kalifornien hela familjen. Och hon beskrivs då, du vet, att så här, hon är som vilken 15-årig tjej som helst, men hon kom in med hela det här kaliforniska in till det här lite mer stiffa East Coast. Alla ville vara med henne liksom. Och dagen före Halloween då 1975 så skulle hon och hennes kompisar ut. Den här kvällen kallas tydligen i USA för Mischief Night. Och det är då en kväll då ungdomar ger sig ut för att göra olika sorters bus helt enkelt.
Är det liksom trick-or-treat-grejen? Nej, eller
det är innan trick-or-treat. Och det verkar vara typ en sån här grej. Du vet, som man ser i filmer, typ spraya rakladder, kasta toapapper.
Alltså mycket teeping, ja.
Ja. Ja. Så hon mötte upp liksom ett ganska stort gäng kompisar och de hängde runt i det här väldigt liksom tjusiga, skyddade området och gjorde då såna här olika sorters bus. Och när de då var klara vid sista huset så sa alla hej då till varandra och sen gick de hem till sig själva då. Martas hus låg bara liksom några hundra meter bort från där de skildes åt, hon och hennes polare. Det här var sista gången som Martha sågs vid liv, för morgonen efter så var hon inte hemma. Hennes mamma, du vet, började så här ringa alla kompisars hem. Mm. Och du vet, gick till grannarna som bodde närmast, som hon visste hade varit med under kvällen för att höra om Martha var där. Men det var hon inte. Och dagen efter så hittades Martha i, liksom på familjens, i deras trädgård. Men de verkar ha haft väldigt så här, mycket trädgård i, om du förstår vad jag menar, väldigt stort.
Liksom, med som land liksom.
Ja. Och hon hittades liksom under ett
mark.
Under ett träd i familjens trädgård. Hon hade blivit mördad och hon hade blivit ihjälslagen med flera slag mot kroppen och huvudet. Och hon hade också liksom typ blivit huggen med det hon hade blivit ihjälslagen med. Hennes byxor var nedhasade en bit på benen, men det fanns inga tecken eller senare bevis på att hon hade blivit utsatt för några sexuella övergrepp. Det som liksom går att konstatera är att hon har då blivit huggen med handtaget av på en golfklubba. Så man tror helt enkelt att hon har blivit slagen med golfklubban och sen då också att den har gått sönder och sen har den använts då liksom vidare. Så fruktansvärt verkligen. Den första teorin var liksom att man vet, ingen vill uppenbarligen liksom, ingen kan säga att så här, men hon hade de här fienderna, det här är därför liksom, man har inga teorier om varför just hon har blivit mördad på ett sånt här fruktansvärt sätt. Så att den första tanken är att så här, det inte var, alltså det var någon som inte var från Bellhaven, utan att någon, du vet, hade kommit dit för att typ kanske göra ett inbrott, fått syn på henne och du vet så där, att det hade bara uppstått helt enkelt.
Ren slump liksom.
Ja. Men den här golfklubban då, först hittar man själva handtaget, senare hittas också själva klubbhuvudet på klubban i närheten av fyndplatsen eller där Martha hittades. Och den här golfklubban är en väldigt liksom specifik sort golfklubba. Det är en väldigt fin klubba som visar sig tillhöra en familj som bodde nära Marthas familj. Och klubban tillhörde alltså familjen Skakel. Den här klubban då som hittades visade sig tillhörde en kvinna vid namn Ann Skakel. Ann hade dött i cancer 2 år tidigare. Men hennes familj, alltså hennes änkeman och hennes 7 barn bodde kvar i samma hus. Och den här familjen Skakel var liksom lite kändisar i Bellhaven. Dels för att de var jätte förmögna. Och dels för då att det var 6 söner och 1 dotter. Och alla de här killarna framförallt var kända som att de liksom var väldigt stökiga typ. Och pappan var så frånvarande och du vet att barnflickor och tutors typ uppfostrar barnen. Och för att de också var på sätt och vis släkt med The Kennedys. För barnens faster, alltså herr Skakels syster, hette Ethel Skakel Kennedy. Och hon var då gift med Robert Kennedy Jr. som alltså var lillebror till John F. Kennedy. Så att de är välkända i området. Dels för att de har liksom fin familjeconnection, dels för att de har mycket pengar. Och då för att de är rowdy, barnen.
Det verkar vara en... inte en bra kombination.
Nej, och typ känns som en ganska, missförstå mig rätt, vanlig kombination.
Yep.
Och 2 av barnen i den här familjen då, den 15 år gamla Michael och den 17 år gamla Thomas, berättade att de för polisen att de hade varit med Martha den här kvällen som hon senare sen mördades. De är liksom vänner och umgås ganska mycket i större grupp. Och de berättade då för polisen att de hade varit med henne, men att de sen skilts åt från henne precis som alla andra hade gjort, 21:30 på kvällen. Och Michael sa då att han hade åkt med sina 2 äldre bröder hem till deras kusin för att titta på något tv-program som var liksom premiär. Jag tror att det var Monty Python-premiären i USA, om jag inte minns fel. Och Thomas då sa att efter att han hade varit på det här mischief-upptåget så hade han gått hem för att skriva en uppsats om Abraham Lincoln.
Okay.
Och det säger han, så här, det kan vår live-in tutor bekräfta. Så att de hade då båda två något typ av alibi, men eftersom mordvapnet liksom väldigt tydligt kunde kopplas till hushållet så var det så polisen liksom fortsatt intresserade av familjen Skakel. Och som sagt, pappa Skakel var väldigt frånvarande, så att de hade då olika personer som bodde hemma hos dem för att ta hand om barnen. Och en person som bodde hemma hos dem vid tillfället då, eller samtidigt som Martha mördades, var en person vid namn Kenneth Littleton som var anställd för att hjälpa barnen med skolarbete helt enkelt. Polisen, du vet, det är så här, här har vi en som inte riktigt hör hemma i communityt, som ändå bor här, har tillgång till golfklubban. De tycker att Kenneth Littleton är en intressant person. De förhörde honom och han berättade då typ så här, men jag hörde oväsen utanför huset runt den här tiden. Han hade så här kollat till killarna eller om barnen var hemma. Han hade typ inte sett dem. Sen hade han också gått ut för att se om han kunde se någonting. Och det kunde han inte. Och så liksom, han bara sa, jag hörde det här, ingen av killarna var hemma. De kom hem någon gång mellan 10:30 och 11:00. Alltså ungefär 1,5 timmar efter de själva säger att de har kommit hem. Och Kenneth, liksom alla andra i familjen Skakel, förhördes flera gånger. Och flera av dem fick göra så här lögndetektorstest. Och Thomas då, den äldsta brorsan som hade varit med den här kvällen, klarade testet, inte första gången men andra gången, och kunde efter det avskrivas som misstänkt. Kenneth Littleton fick också göra ett lögndetektortest och han klarade det inte. Alltså det gav utslag på många olika frågor. Vilket fick då polisen att så här känna sig ganska säkra på att de helt enkelt hade sin gärningsperson, men de hade inga andra bevis som kunde knytas till honom. Alltså det vet du, var så här, han hade tillgång till mordvapnet, han bodde där och han klarade inte lögndetektortestet, men det finns inga andra, det är ju så här indicier mer än att det faktiskt är, det finns inget motiv, det finns inga bevis. Familjen Skakel då tillsammans med Kenneth Littleton var till en början väldigt samarbetsvilliga, men de bestämde sig efter ett tag för att sluta svara på frågor. De var trötta på att bli granskade och ifrågasatta. De har ju också så här jättemycket advokater och egna utredare och du vet sådär. Så de blir väl, får väl rådet helt enkelt att så här, men nu, ni behöver inte göra något mer, nu har ni liksom cooperated enough, det räcker. Och trots att polisen förhörde fler än 200 personer och arbetade i månader och månader för att komma vidare i utredningen, så hände liksom ingenting. Det tog ett tvärstopp och polisen och Marthas stackars familj tvingades att inse att så här, de kom helt enkelt inte vidare. Det dröjde ända till 1991, alltså 16 år till, innan det började pratas om Marthas mordet på Martha igen. Då var det en annan person som ställdes inför rätta för våldtäkt i en annan delstad. Och det här var en man vid namn William Kennedy Smith. Alltså även han en del av den här stora Kennedy-klanen. Han anklagades för att ha våldtagit en kvinna som han träffat på en bar. Han menade att de hade haft sex, men att det var samtyckessex och ingen våldtäkt. Flera kvinnor anklagade också honom för att ha våldtagit dem vid andra tillfällen, men trots det här så friades han i rätten. Och det var väldigt mycket runt honom då, eftersom han ändå var den typen av person som han var. Och i samband med hans rättegång så började det gå rykten om att han kanske hade något att göra med mordet på Martha, eller att han visste någonting som han inte sa sådär. Så, och det är väl för att folk gjorde den här kopplingen då mellan Skakels och den här Kennedy-personen. Så då börjar liksom det cirkuleras mycket, mycket rykten och media börjar skriva om det igen. Alltså 16 år senare, det är ändå ganska lång tid. Det skulle sen visa sig att han varken hade något att göra med eller visste någonting om det. Men det hade satt igång en ny våg av intresse helt enkelt. Liksom. Och 2 år till efter det, alltså 1993, så fick det ännu mer uppmärksamhet. Och nu kommer ett bekant namn här för oss som nyligen sett Monster om Menendez-bröderna och som har lite koll på O.J. Simpson-fallet. För 1993 så släppte journalisten Dominic Dunn en bok med titeln A Season in Purgatory om fallet. Och den här boken ledde till att Mark Furman, som var, alltså jobbade i O.J. och Nicole Brown Simpson-fallet, började rota i Marthas fall. Och han skrev också en egen bok där han liksom utredde och presenterade olika teorier om mordet på Martha.
Mm.
Och både Mark Furman och Dominic Dunns böcker, liksom det togs inte emot positivt av polisen som arbetade med och som hade arbetat med Marthas fall. De hade liksom ingen lust att samarbeta med någon som kom utifrån, vilket Mark då, som själv ju var polis, menade bara handlade om att de själva försökte dölja dåligt polisarbete. Han menade att så här, de har inte gjort nog för att det har handlat om så rika och inflytelserika personer. Och den tes då som Mark Furman presenterade i sin bok The Greenwich Murders var att Michael Skakel hade mördat Martha och då som sagt att polisen inte hade drivit utredningen så som de borde eftersom de var en sån stor maktfaktor i deras område helt enkelt. Som en följd då av hans bok och en annan bok skriven av Timothy Dumas som var liksom alltså bara en Greenwich resident. Han skrev en bok som hette Greentown som också drev då tesen att bröderna Skakel hade någonting med Marthas mord att göra. Så godkändes det då att göra precis det som du pratade om, en sån grand jury investigation.
Ja.
Mm. Så det startas liksom upp igen och nu är det ju 20 år då efter att Martha har mördats som det här sker. I 1,5 år pågick den här utredningen där det utfördes många nya förhör med runt 50 personer som liksom hade kunnat, som har någon typ av koppling både till Martha och till Skakel-bröderna. Flera personer i bröderna Skakels närhet förhördes igen och bland annat flera personer som gått och arbetat i den här skolan som killarna gick i. I de vittnesmålen kom det bland annat fram att Michael hade vid flera hade sagt till flera olika personer att han hade mördat Martha och att han aldrig skulle kunna åka dit för det för att han var en Kennedy. 2 månader efter att utredningen inlett så tyckte åklagaren och polis att det fanns liksom tillräckligt mycket bevis för att kunna göra ett gripande. Och då gick åklagarna ut och sa att de hade ställt ut en arresteringsorder för en icke-namngiven minderårig. Och kort efter att de gått ut med den så gick Michael Skakels advokat ut och bekräftade att så här, det är min klient som polisen söker och han kommer att överlämna sig själv. Och han är ju då alltså nästan 40 när det här sker.
Varför?
Men han liksom var minderårig när det begicks. Ah. Så därför blir det som att han var då minderårig helt enkelt.
Okej.
Okay. Han överlämnade som sagt sig själv. Han verkar dock aldrig ha erkänt att han liksom har mördat henne där. Och kort efter att han liksom överlämnat sig själv så släpptes han mot en borgen på $500,000. I mars 2000 ställdes han först inför rätta i en ungdomsdomstol, just då eftersom han var 15 år när mordet på Martha begicks. Men gud vad
sjukt.
Ja.
På något sätt.
Ja. Så sjukt. Och det är lite oklart vad det finns för eller fanns för bevis mot honom, mer än de här vittnesmålen och som då sa att han hade erkänt 25 år tidigare. Det fanns information i Marthas dagböcker om att Michael och hans storebror hade gjort sig mycket närmande och att hon typ tyckte att de var jobbiga, du vet, att så här, att de var för på helt enkelt. Ytterligare en sån sak som lyftes upp där var att Michael och Thomas hade ju haft så här väldigt tydliga stories om vad deras alibin var. Båda de hade ändrat det efter. Michael berättade till exempel då att han hade smitit ut efter att han kommit hem och att han hade klättrat upp i ett träd på familjen Moxleys mark där han sen då hade tillfredsställt sig själv. Och enligt Michael själv så betydde det inte att han liksom hade mördat henne för det. Och det är lite oklart varför han gjorde det. Men det drevs ju på då som en sån faktor att han så här, var besatt av henne. Typ, eller jag vet inte riktigt. Mm. Så först ställdes han inför rätta i en ungdomsdomstol, men ett år efter det så beslutade en domare att han istället skulle ställas inför rätta som en vuxen. Så i maj 2002 så inleddes en ytterligare en rättegång mot Michael Skakel där han då prövades som en vuxen, och en månad efter den rättegången inleddes så dömdes han till fängelse för mordet på Martha, och han dömdes då till 20 år till livstid mot hans nekande. En släkting till Michael, en Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., alltså alla heter ju typ samma sak allihopa, gick ut i media och stöttade Michael. Han var övertygad om att Michael var oskyldig och menade att polisen hade arbetat på helt fel spår, och översatt vad han tyckte var väldigt tydliga bevis mot Kenneth Littleton. Han klandrade också Dominic Dunn för den här domen. Han menade att han hade präglat utredningen att rikta in sig på Michael, och om man liksom tittar på de här serierna då där han har en roll, typ Monsters, så känns det ju som att han hade ganska stor makt för att skapa den publika opinionen. Michael själv var också väldigt aktiv i att försöka överklaga sin dom och få resning. Han och hans stora team av liksom både utredare och advokater gjorde mycket. I flera år drev de olika spår och ansökte om olika liksom omtagningar av rättegången och försökte skaka fram nya vittnen, och du vet, de bara jobbade på, och de fick avslag hela tiden. 2013, alltså 11 år efter att han dömts, så liksom gjorde de ett framsteg, eller man ska säga. Då kom en ny jury fram till att Michaels advokat inte drivit det försvar som han borde, alltså då när han dömdes. Och han släpptes då mot en summa på 1,2 miljoner dollar och en massa andra villkor, att han typ inte fick resa, han fick inte ha kontakt med Marthas familj och du vet sådär. Så 2013 så blev han en fri man helt enkelt. Och det är inte som att de säger han är oskyldig, därför släpper vi honom. Utan det är mer typ som så här, han fick inte det försvaret han förtjänade, därför släpper vi honom. Mer så. Han var bara en fri man i 3 år innan hans straff och dom återinfördes igen. Ja, och jag vet, det är rörigt liksom. Så att han är ute i 3 år, sen åker han in igen. Sen 2020 så släpptes Michael fri igen, och idag lever han som en fri man. Men han är, som jag förstår det, fortfarande liksom nummer ett.
Dömd.
Ja, nummer ett. Nej. Första misstänkt. Nej, jag tror att liksom jag tror att allting är avskrivet, men man har ingen annan, och han är fortfarande den som man typ tror har gjort det liksom.
Men gud.
Så sjukt.
Vilket jävla snurr, eller?
Ja.
Men det är väl också den här grejen att det är så här, det känns som att när man typ har en massa pengar och kopplingar så kan man också hålla på jävligt mycket i olika rättsprocesser och sådär.
Alltså verkligen, man har alltså, ju råd. Och, ja, nej, men det är så jävla hemskt. Och stackars, liksom, apropå det som du, ja, som i ditt fall också, att så här, man bara typ, man, det här verkar ju inte, han har ju inte aldrig erkänt och sådär. Så att, men, så att de vet ju inte att det är han. Men känslan måste ju ändå vara så här, vad är det som pågår typ? Att det så här nystas upp varje gång han alltså släpps och sen döms. Alltså så sjukt fan. Hemskt, verkligen. Jag har läst på marthamoxley.com, Wikipedia såklart, flera olika sidor där om de här olika personerna. Unsolved Mysteries och en artikel på people.com som heter Kennedy Cousin Michael Skakel Sues Police Officer and Town After Martha Moxley Murder conviction is overturned av Bailey Richards. Nu spårar du här utanför. Och så har jag läst en artikel av Senebo Silla och Sabrina Sousa på CNN med en väldigt snarlik artikel, eller med en väldigt snarlik rubrik. Och Michael Skakel, Kennedy cousin whose conviction is in killing Martha Moxley was overturned, Sue's investigator på CBS News. Och sen så har jag lyssnat på 2 podcast. En av dem är Crime Junkie och den andra är CBS 48 Hours, och det avsnittet heter The Diary of Martha Moxley.
Tack snälla du, fy fan.
Fy fan, verkligen.
Vad sorgligt.
Mm.
Ja, tack så mycket till dig, Karin. Och tack så mycket till er som har lyssnat. Och nästa vecka är vi tillbaka igen, precis som vanligt. Era precis trygga vänner.
Mm. Och då blir det ett extra fall i Patreon-feeden också, om man är sugen på det. Du kör en liten omröstning. Man kan få vara med och påverka vad Karin berättar om.
Exakt. Om man går in på patreon.com/mordmotmord.
Kul.
Så gör det. Jag ska göra det. Påverka. Mm. Så härligt ju. Mm.
Demokrati. Vi hörs.
Det gör vi verkligen. Hej då!
Hej då!
En del av